Hej och varmt välkommen till den socialdemokratiska podden Under päronträdet. Idag så kommer ni att få möta vår partivän Niklas Karlsson som sitter i riksdagen och som är vice ordförande i försvarsutskottet. Då har jag den stora äran att hälsa Niklas Karlsson varmt välkommen till Socialdemokratins podd här i Malmö under päronträdet. Du och jag ska samtala om vår försvarspolitik, vi ska prata om NATO och även vår beredskap och hur den ser ut idag och kanske till och med hur den kommer att se ut imorgon. Så varmt välkommen Niklas.
Tack så mycket.
Ja, om vi börjar med att du sitter som vice ordförande i försvarsutskottet här i riksdagen och du sitter som riksdagsledamot och du har en gedigen kompetens inom socialdemokratin och så vidare. Hur känns det idag, Niklas, om du går på magkänslan när det gäller turbulensen i vår omvärld och allt det innan vi får djupa oss i det vi ska prata kring?
Ja, magkänslan, det är ett väldigt osäkert läge i vår omvärld. Rysslands invasion av Ukraina har satt hela den europeiska säkerhetsordningen på spel och vi kommer få anledning att återkomma till det lite senare. Men det gör ju att det är väldigt osäkert. Och till saken hör väl också att, som vi kommer att återkomma till, att när Sverige nu har bestämt sig att ansöka om medlemskap i NATO och Turkiets agerande och använder Sveriges medlemsansökan som en hävstång eller ett verktyg för att tillvarata sina egna intressen och använda det som ett förhandlingsinstrument. Det är klart att det är ju lite osäkert i omvärlden. Det är en orolig utveckling. Och det har ju skett egentligen sedan februari, men som man kan säga över tid finns det ju också en längre trend också som är oroande. Det är ju stormaktspolitiken som Ryssland nu företräder, men som egentligen också Kina gör, som har ambitioner om världsherravälde eller något liknande. Va? Och den oro som finns inte i vårt närområde utan i Sydkinesiska sjön och Taiwan, konflikten mellan Kina och Taiwan. Och så. Så att det finns oroande tendenser runt om i vår värld. Så är det.
Om vi då tittar lite i backspegeln som man ibland får göra för att liksom uppdatera sig vad händer och sker och vad är det som liksom har gått igång i processerna. Så, Niklas, kan du komma ihåg hur gick diskussionerna och samtalen i försvarsutskottet innan detta skedde med att Ryssland gick in i Ukraina? Hade man en beredskap, hade man samtal kring att det var på gång eller var det bara att man trodde att det kanske kunde bli så?
Man kan säga så här, två saker. Det ena är att i försvars- och säkerhetspolitik så är ju utrymmet för politisk konflikt mycket mindre. Och det är de flesta, nästan till alla partier, helt överens om. Så att just när det handlar om Sveriges säkerhet och våra intressen så finns det också en stor förmåga och acceptans till breda politiska lösningar. Men det är klart att Rysslands agerande först 2008, när man ger sig på Georgien och annekterar Sydossetien och Abchazien. Och sen annekteringen av Krim, kriget i Donbass i södra Ukraina 2014. Det var ju det som också blev, kan man säga, startskottet eller signalen till att våra militära och civila förmågor är otillräckliga. Och med tanke på händelseutvecklingen i Ryssland så kommer vi behöva rusta upp det egna försvaret. Så där sker ju startskottet mycket på grund av Rysslands agerande. Men samtidigt att Ryssland skulle genomföra ett regelrätt invasionskrig av ett demokratiskt grannland, det var det få som trodde att man skulle gå så långt. Så att det som händer den 24 februari i år när man invaderar Ukraina, det var många som inte trodde att det skulle ske. Man såg ju den ryska upprustningen, man såg de ryska stormaktsambitionerna, men att man skulle ta det här steget, det var det långt ifrån alla som trodde.
Det finns ju en tid före den 24 februari och en tid efteråt och många menar på att man trodde ju någonstans här att de skulle bara ha en storövning, att det inte skulle ske, och sen så började det sprida sig en massa rykten och de här ryktena kunde inte alltid bekräftas, men bara den 24 så bara händer det. Och vi alla blev chockade.
så är det till och med de militära underrättelsetjänsterna gör en bedömning om att det inte kommer att ske någon invasion av Ukraina. Det är väl någon underrättelsetjänst som har annan information, men de allra flesta gör bedömningen att detta inte kommer att ske. Så att visst blev många överraskade att Ryssland skulle invadera Ukraina på det sätt som de gjorde.
Mm. Hur har detta påverkat våra politiska processer och även försvarsutskottets processer kring liksom efter den 24? Vad hände där? Hade ni mötet tätt så ni blev uppdaterade och informerade, eller var ordningen som den alltid har varit?
Nej, det är klart att det var ju ett helt annat tempo, betydligt högre frekvens på mötena, både försvarsutskottet men också med försvarsberedningen och också partiöverläggningen, alltså partiledaröverläggningen. Detta låg ju på statsministerns bord ytterst. Det var inte längre bara en angelägenhet för försvars- och utrikesministrarna. Så att det är klart att när detta väl hade skett så ökade ju frekvensen och tempot. Och mycket ställdes på ända. Tidiga argument för eller mot den inslagna inriktningen på försvarspolitiken var på något sätt omoderna eller inte längre aktuella. Och det fick ju två saker hända här under våren. Det första är ju att socialdemokratin och statsminister Magdalena Andersson går ut och säger: vi behöver ha en försvarsförmåga som där vi åtminstone avsätter 2% av våra gemensamma tillgångar i förhållande till vår BNP. Mm. Det är ju en enorm anslagsökning. Det är ungefär 40 miljarder mer på ett bräde som vi ska höja försvarsanslagen med utifrån dagens nivå. Och för att bara förstå vad 40 miljarder är, så ska man veta att polismyndigheten i Sverige har ungefär 30-33 miljarder. Barnbidraget motsvarar samma summa. Så att det är en enorm anslagsökning. Och det andra är ju att socialdemokratin internt inleder en process där man börjar diskutera och fundera. Den här alliansfrihet som har tjänat Sverige väldigt väl under många, många, många år. Kan vi hålla fast vid den eller behöver vi göra någonting annat? Bland annat diskutera ett eventuellt NATO-medlemskap. Och det resultatet vet vi ju idag.
Mm. Om vi också bara försöker uppdatera oss själva och våra lyssnare och så vidare, så har vi ju också haft en partikongress där tonen var ganska klar över liksom försvarspolitiken och inriktning och så vidare. Vad känner du så här efteråt när vi liksom har haft vår partikongress som har tydligt satt liksom ner foten, men sen samtidigt så bara några månader senare får vi ändra om?
Vi fattade det beslutet på kongressen i ett annat säkerhetspolitiskt läge eller en annan säkerhetspolitisk miljö än där vi sitter i idag, med tanke på Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari. Så på ett sätt så tycker jag att det beslutet på kongressen var rätt, givet förutsättningarna vi hade då. Men samtidigt tycker jag att man ska vara ärlig och säga att när nu partistyrelsen har gjort bedömningen utifrån det nya läget och det som händer på omvärlden, att vi ska överge alliansfriheten och gå med ansöka om medlemskap i NATO, så tycker jag också att man ska vara så ärlig och säga att ja, det är ett brott mot kongressens beslut. Det här är inte enligt de stadgar vi har. Och då tycker jag partistyrelsen ska säga det ärligt och gå till nästa partikongress och säga: vi är medvetna om detta. Sånt får inte ske. Det ska vara en engångsföreteelse, men omständigheterna var så speciella så vi gjorde bedömningen att vi var tvungna att fatta det här beslutet i det läget. Och är man så öppen och ärlig och är tydlig med det, så tror jag också att kongressen kommer att säga: vi hör vad ni säger, kongressens beslut gäller, ska gälla, och att detta var ett mycket speciellt tillfälle under mycket speciella omständigheter.
Mm. Helt rätt. Det är ju så att det är mycket sår efteråt och kongressen sa si och så blev det någonting annat. Men det handlar ju om den utveckling efter den 24 februari som har ändrat oss.
Ja, och jag tycker man måste också vara ärlig här, för att om man inte är ärlig och erkänner att det är ett brott mot kongressbesluten, då blir ju, och om man hävdar att det är i enlighet med våra stadgar, då uppstår ju frågan: vad är då kongresserna värda? Vi behöver inte sitta och skriva motioner, vi behöver inte skicka ombud till våra kongresser för att fatta beslut, för partistyrelsen kan dagen efter överpröva i princip alla beslut. Och så är det ju inte tänkt, så fungerar inte vårt parti, och så ska kongresserna inte behandlas.
Nej. Det är helt rätt.
Så det är ett mycket speciellt tillfälle.
Mm. Om vi då ger en blick över efter den 24 och så vidare. Vad liksom tänker du nu när det ändå har gått lite mer än 100 dagar av detta eländiga krig och så, och många liv har man mister så på vägen här, och det tycks inte heller se, man tycks inte heller kunna se något slut på det. Det diskuteras att man håller på att mejla, förhandla och så vidare, men det känns inte som man har grepp om det. Men vad är dina intryck från de 100 dagar som har passerat nu?
Jag tror att man ska utgå från att det här kommer att bli långvarigt. Det här är inte löst på kort sikt, utan det här kommer att dra ut på tiden. Och det kommer att få stora konsekvenser. De konsekvenser vi ser av kriget idag kommer att bli långvariga. Även om kriget skulle ta slut imorgon, så kommer det att få effekter under lång tid efteråt. Inte minst när det gäller livsmedelsförsörjning. Ukraina är ju en stor exportör av spannmål, och det påverkar inte bara Ryssland och Ukraina utan stora delar av världen också hos oss, så att säga. Sen vet vi inte hur det kommer att utvecklas, för även om då vi utgår från att kriget kommer att bli långvarigt, så är ju frågan hur kommer säkerhetspolitiska miljön att förändras, och den kommer sannolikt inte att bli tryggare, utan det kommer att vara en utveckling som tyvärr är negativ. Och där är det viktigt att agera, och där tror jag den ryska statsledningen och Vladimir Putin gjorde en missbedömning. För att samtidigt som de försökte slå split och skapa oro i Europa, så blev ju konsekvensen snarare att Europa har inte varit så enat som man har varit när kriget, när kriget utbröt. Men det är ju en mangrann uppställning av de sanktioner som nu riktats mot Ryssland och som har varit helt nödvändiga.
Att vi alla överraskades över liksom denna attack, det är vi ju liksom överens om. Men hur börjar sedan ni diskutera rent politiskt i processen? Jag tänker på försvarsmakten och beredskapen och allt det där som också var en del som triggades upp.
Jo, men det bekräftar att den inslagna linjen om att höja våra förmågor, det vill säga stärka försvaret, men också återetablera och bygga upp civil beredskap. Det handlar om lager av läkemedel, livsmedel, tillgång till energi och el, drivmedel, vattenförsörjning och så vidare. Att den har varit rätt och helt nödvändig, och att den måste fortsätta, att vi till och med måste öka det tempot lite grann och vara beredda att anslå ytterligare medel. Mm. Så det är ju det som händer just nu. Och det finns ju en bred politisk enighet om att detta måste ske.
Mm. Hur känns då, Niklas, om jag säger så här, att vi nu har liksom, vi kommer ju komma in och fördjupa oss mer i detta med NATO och ansökan om ett medlemskap i NATO. Så, men hur känns det att vi överger den neutralitetspolitik som är Sveriges signum under så lång tid?
Ja, inte bara Sveriges, utan kanske i synnerhet socialdemokratins, som i grunden är en fredsrörelse. Och där väldigt många medlemmar en gång har engagerat sig i socialdemokratin just på grund av vårt fredsarbete och vår alliansfrihet. Och det skapar ju lite grann kanske ett frågasättande och osäkerhet kring vår partiidentitet. Och här menar jag på att det är viktigt att inte darra på manschetten. För även om läget och omständigheterna är speciella, och vi nu väljer att ansöka om medlemskap i NATO, så får det aldrig råda någon tvekan om att socialdemokratin fortsatt är en fredsrörelse. Och att vi måste kanske också öka tempot i just fredsarbetet, i arbetet kring nedrustningsfrågor. Och att det inte bara nu handlar om vilken roll Sverige ska spela om vi blir medlemmar i NATO, utan också vilken roll Sverige ska spela och vilken roll vi ska ta som ett land som arbetar för fred och som arbetar för nedrustning. Och den diskussionen får inte glömmas bort. Den är minst lika viktig i sammanhanget.
Mm. Om vi nu tittar på den utveckling som vi har gjort inom försvarsmakten med mer pengar och mer resurser till vår militära kapacitet och så vidare, kommer den ligga på en rimlig nivå utifrån liksom våra tankar, eller kommer vi nu överdimensionera detta för att det finns en hotbild här hela tiden ständigt?
Ja, det är ju en oerhört svår fråga, men jag tror ju att de 2% som vi nu är beredda att avsätta, de är rätt och de är nödvändiga. Och på sikt ska vi inte heller vara kategoriska och utesluta ytterligare anslagsökningar. Jag säger inte att det behöver bli så, men vi ska inte utesluta det. Och i det arbetet att bygga militär förmåga så finns det en väldigt viktig faktor, detta som vi har med oss. Därför att å ena sidan, det som kostar mycket pengar, det är ju de komplicerade och dyra och mycket effektiva materialsystemen. Luftvärn, ubåtar, korvetter, stridsflygplan och så vidare. Det är väldigt dyra system och viktiga. Men, och det är också en erfarenhet från kriget mellan Ryssland och Ukraina, det är vikten av försvarsvilja. Alltså ryska krigsmakten är ju mångfald större än den ukrainska. Och ändå så har Ryssland kört fast. Därför att Ukraina har något som Ryssland inte har. Det vill säga försvarsvilja. Vi ser ju människor i Ukraina som inte har haft en tanke på att alltså, engagera sig eller ta värvning tidigare. Mm. Men som nu är beredda att ställa upp för sitt land. Och när vi nu bygger militär förmåga så ska vi inte bara fokusera på systemen och vår materiel och vår tillgång till ammunition och vapenslag och så vidare, vapensystem. Mm. Utan vi ska fundera på hur bygger vi försvarsvilja. Och i det sammanhanget menar jag att värnplikten är central. Jag har tidigare sagt att antalet värnpliktiga ska gå från 5 till 8 000. Jag tror vi ska ärligt fundera över om det är tillräckligt. Och det där blir lite grann en ledande fråga som jag ställer till mig själva. Mm-hmm. Nej, det gör det inte. Vi behöver, tycker jag, öka värnplikten så att vi också stärker försvarsviljan. Att försvara vårt land är en angelägenhet för oss alla.
Och komplicerat. Ja, därför vi har så många kuster i ett avlångt land.
Ja, så är det. Och då kan man säga, eftersom Sverige i praktiken nästan är en ö, just eftersom vi har så mycket kust, så blir marinen väldigt viktig. Men marinen är inte beroende av värnplikt, utan det är första hand armén som är det. De andra är ju anställda i stor utsträckning. Men även om vi då behöver satsa på marinen, eftersom vi har så mycket vatten runt omkring oss, så menar jag på att armén måste också ha en kraftig tillväxt just för att skapa försvarsviljan. Och då kan man lägga till, och tycker jag också viktigt, att värnplikt i alla ära, men alla vill inte stå med ett vapen i hand, men är beredda att göra en insats för sitt land. Och då tycker jag att vi måste aktivera civilplikten också. Mm. Alltså att man gör en insats för att höja Sveriges försvarsförmåga, men inte nödvändigtvis som soldat eller beväring, utan också inom de civila förmågorna.
Mm. Det ser vi också i Ukraina.
Absolut. Mm.
Hur känner du när det gäller denna fråga? Vi har liksom ett nordiskt samarbete som har en gedigen historik och så. Och nu har vi liksom avvaktat lite av Finlands liksom, besked eller hur de ska liksom komma till en slutsats. Ska de ansöka till NATO eller inte? Och så. Hur mycket har detta påverkat oss i Sverige och socialdemokratin?
Ja, jag menar att det är två frågor som har varit avgörande för Sveriges, eller vårt beslut att nu överge alliansfriheten och söka medlemskap i NATO. Mm. Det första är den ryska invasionen den 24 februari. Men den andra är det finländska beslutet att man ska gå med i NATO. Och skälet till det är att om Finland går med, men inte vi, så förlorar vi vår viktigaste samarbetspartner. Det militäroperativa samarbetet skulle försvinna. Mm. Och de har varit väldigt viktiga för oss när vi har byggt försvarsförmåga. Och det skulle innebära att finns medlemskap i NATO skulle ju Finland rikta allt sitt fokus i samarbetet inom organisationen och inte längre vara lika intresserade av ett samarbete med Sverige. Och det skulle i praktiken innebära att vår militärförmåga skulle bli sämre om Finland går med, men inte vi. Och det för mig har varit en viktig faktor också i ställningstagandet. Hade Finland sagt att nej, vi behåller vår alliansfrihet, så tror jag också att partistyrelsen och vi hade landat i, ja men då gör vi det också. Men det finländska beslutet har spelat roll i ganska stor utsträckning. Mm.
Jag tänker, hur har man haft någon dialog med Norge och Danmark och så vidare kring, liksom, som är anslutna direkt till Norge?
Ja, det har vi ju ständigt. Vi har ju doktrinen som vi har infört sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde efter valet 2014 har ju varit dels att höja den egna förmågan, men också samarbeta med andra. Vi har ju ett 20-tal bilaterala avtal med andra länder. Och där de nordiska länderna kanske tillsammans med framförallt Storbritannien och kanske då också USA har varit de viktigaste. Därför att vi hänger ihop och vi har mycket samarbete och mycket gemensamma intressen, mycket samma traditioner och samma identitet i de nordiska länderna. Och det har ju samordnats i ett samarbetsorgan som heter Nordefco. Och det har funnits i många år och det samarbetet har fördjupats. Och om nu Sverige blir medlem i NATO tillsammans med Finland, så tycker jag att just det Nordefco-samarbetet tillsammans med Danmark och Norge i första hand kommer att bli en viktig del i hur vi bygger säkerhet i norra Europa och i Norden tillsammans. Mm.
Sverige har nu, och vår statsminister och partiordförande Magdalena Andersson har ju lämnat in en ansökan om att bli medlem i NATO och så vidare. Där har ju varit uppe i media och det har varit många som har tyckt och tänkt. Hur kändes det den dagen då Magdalena Andersson lämnade över vår ansökan? Vad hade du för känsla?
Ja, så mina starkaste känslor var egentligen samma dag som partistyrelsen hade haft sammanträde och vi hade fattat beslut. Jag gick från Sveavägen 68. Det var på något sätt med en viss sorg att konstatera att vi har hamnat i en situation där alliansfriheten har behövt överges. Dels därför att den har varit så stark identitet för socialdemokratin. Mm. Och dels därför att omvärldsläget har utvecklats så negativt så att det har tvingat oss till att ompröva detta. Så det har varit en hård process och tuff process. Och när jag säger det så tror jag mig veta att när jag har uttryck för det så är det en känsla som jag delar med väldigt många i vårt parti.
Mm. Det märks ju nu efteråt också i alla samtal och så att man speglar lite av det du är inne på. Mm. Vad innebär då detta för Sverige nu att vi har lämnat in en ansökan? Kommer allmänheten att märka av en stor skillnad eller kommer det vara nästan som vardagen har varit förut?
Ja, alltså vardagen kommer vara som den är förut i det korta perspektivet. Vi har ju haft samarbete med NATO och med NATO-länderna tidigare och gjort gemensamma övningar och så. Vad som sker nu är att vi blir medlemmar något och kommer in i den operativa planeringen och blir en del av det arbetet. Så i vardagen kommer inte märkas någonting större. Däremot så är det ju så att, och det här uttryckte ju statsminister Magdalena Andersson inledningsvis på den här processen på en presskonferens där hon fick väldigt mycket kritik, orättfärdig sådan vill jag nog påstå, när hon sa att en medlemsansökan i NATO kommer att destabilisera läget. Det är min bedömning och jag delar den med många andra. Att på kort sikt så finns en risk att det destabiliserar. Därför att från det vi säger att vi vill ansöka om medlemskap tills dess att vi är fullvärdig medlem så står vi utan säkerhetsgarantier. Vilket gör att intresset från främmande makt kan öka att försöka ge sig på Sverige. Inte med ett väpnat angrepp, för det föreligger inget sådant hot mot Sverige för närvarande. Men de ryska konventionella styrkorna är ju helt upplåsta i Ukraina, så det ska man inte oroa sig för. Men jag tänker på desinformation, cyberattacker och så vidare. Mm. Nu har vi inte sett det i någon större omfattning. Men vi kan inte utesluta att det faktiskt kommer det framöver. Mm. Så att tiden från ansökan eller beslutet tills dess att vi blir medlemmar, den kan verka destabiliserande, ska man vara klar över.
Mm.
Och att vi kan se effekter av det just kring desinformationskampanjer och cyberattacker och så.
Mm. Vi fick ju, när vi lämnade in vår ansökan, så fick vi också både besök och garantier från Storbritannien bland annat och även från USA just om det här vakuumet som kan uppstå och så. Hur känns det att få liksom den backup?
Jag tror det var viktigt att vi lyckades få det på plats och att både Storbritannien och Förenta staterna var ute och tydligt sa att vi kommer att backa upp Sverige om någonting skulle hända.
Mm.
Så det är en trygghet och en väldigt viktig signal.
Mm. Det här med, som också jag tar en bit här kring liksom det vi kan säga offentligt rum, det är ju många som befarar nu att Sverige kommer bli rustat av kärnvapen och jag vet inte allt som liksom diskuteras och så. Mm. Och då vet vi ju, liksom vi som är lite nördar och är lite pålästa och så vidare, vi vet ju att våra grannländer är ju med i NATO, men de har ju inga sådana vapen placerade i sina länder och så vidare. Kommer Sverige att också försöka få ett sådant undantag, eller det är självskrivet att vi ska ha ett sådant undantag?
Nej, men partistyrelsens beslut var ju glasklart i det avseendet att samtidigt som vi söker om medlemskap i NATO så är det ett villkor att det inte ska finnas kärnvapen på svensk mark eller svensk territorium och dessutom inga utländska baser. Och det går inte att tolka på annat sätt än att vi vill upprätthålla vår roll som fredsmäklare, att arbeta för freden, vi vill jobba för nedrustning och då kan vi inte med trovärdighet placera kärnvapen på svensk territorium. Dessutom så skulle det, kärnvapen på svensk mark skulle innebära att hotbilden från Ryssland skulle öka ytterligare. Det är en uppenbar risk för det. Så att, några kärnvapen på svensk mark, det är vi inte beredda att, det är ingen eftergift vi är beredda att göra.
Nej. Du har säkert själv också tagit del av liksom alla de här olika inslagen i det, liksom sociala medier och så. Är det någonting som är häpnadsväckande i påstående och så vidare kring det?
Ja, alltså, jag vet inte om det är häpnadsväckande, men det som har skett det sista halvåret under den här processen, det är ju att jag menar, kommunikativt har man ju ökat liksom informationsflödena både från regeringen men också från Försvarsmakten, där man liksom har varit transparent och försökt ge en bild av vad det är nu som sker. Men det har också fått en effekt att människor ibland kanske upplever onödig oro. Mm. Jag var på ett besök för någon månad sedan, innan vi hade fattat beslut, och då kom vi in på säkerhetspolitik och jag berättade om processen och hur det ser ut och just det här om hotbilden. Mm. Och att det inte föreligger något omedelbart hot mot Sverige när det gäller väpnat angrepp. Och det jag får tillbaka från eleverna, det är att man inte riktigt tror på det jag säger. Att det finns någonting som jag inte väljer att berätta. Och då är jag transparent och ärlig att det finns inget sånt hot. Men i och med att man har kommunicerat så hårt och att fokus från media har satt på den här frågan, så undrar många vad är det de inte berättar. Mm. Och det är naturligtvis
de döljer något.
Ja, ungefär så. Ja. Och det är ett bekymmer.
Mm. Det är där liksom utan rök, utan eld och
precis,
så vidare. Mm.
Precis.
Fredsrörelsen och så vidare har ju också varit ganska kritiska, tro, solidaritet och många andra. Hur liksom kan vi ta hand och hantera deras kritik? Och de pekar ju bland annat på att processen har tagit alltså har gått för snabbt och man har forcerat fram detta och det har inte varit demokratiskt och så vidare. Vad är dina tankar kring det, Niklas?
Ja, det första, och det var det jag var inne på tidigare, och det är att jag tycker att minst lika viktigt i det som nu sker är att diskutera och fundera över vilken roll Sverige kan och ska spela i nedrustningsarbetet och som står upp för att upprätthålla freden. Och att inte den diskussionen försvinner på bekostnad av bara fokus om NATO och att vi nu ska vara med i en allians och hur vi ska rusta upp försvaret, utan också vilken roll vi ska och kan spela i nedrustningsarbetet. Och inte minst därför att sidoorganisationer första hand, och det är ju tro, solidaritet, och det är S-kvinnor, det är studentförbundet och SSU som har varit väldigt tydliga. Socialdemokratin är grunden för fredsrörelse, och det får vi inte glömma bort. Och därför behöver den diskussionen också tas i större omfattning i processen som ligger framför oss. När det gäller processen hit och det som att det har gått väldigt fort, så är det så. Det är också min uppfattning att processen har gått väldigt fort. Och det har varit svårt att ge den det tid som frågan förtjänar. Men det är också omständigheterna som har satt oss i den situationen. Och det där bör man också hantera så här i efterhand. Det ena är ju att vara tydlig mot kongressen och säga att vi bröt mot ett kongressbeslut. Mm. Vi bröt mot stadgarna och ta konsekvenserna av det. Men också att ombesörja att vi inte hamnar i sådana här situationer igen så gott det nu går.
Mm. Jag tänker och sitter och funderar här, Niklas. Vad tror du är slutsatsen av att Vladimir Putin just agerade så kraftfullt som han har gjort den 24? Alltså, vad är egentligen anledningen till att han plötsligt börjar agera så?
Alltså, det här är viktigt därför att när vi gjorde bedömningen att Ryssland inte skulle agera som de faktiskt gjorde, så byggde det på våra perspektiv och våra föreställningar om hur världen ser ut och hur världen borde se ut. Vi behöver bättre lära oss förstå hur Kreml och den ryska statsledningen resonerar. Därför att det de nu gör är helt i enlighet med deras logik. De ser på världen som om att det är stormakterna som ska dela upp världen och styra och ställa, och där små stater inte gör sig besvär. De tror ju inte i grunden på den europeiska säkerhetsordningen där varje stat själv avgör liksom sin egen säkerhetspolitiska linje, där man inte får ändra gränser mellan stater annat via avtal, så att säga, inte med våld. Och för dem så är ju Ryssland inte bara Ryssland som land, utan många av de gamla sovjetstaterna är ju en del av den ryska historien, den ryska traditionen och delvis också den ryska identiteten. Så ur Rysslands perspektiv så ser ju de på Ukraina som att man nu, det är ett befrielsekrig där man återbördar Ukraina till familjen.
Mm.
Och det här är centralt därför att har man den föreställningen så innebär ju det att det inte bara är Ukraina som är en del av den ryska identiteten i historien. Det är också andra länder som ligger i farozonen.
Mm.
Moldavien, resten av Georgien, stanstaterna, kanske Baltikum, men nu är de med i NATO, så att det är väl mer riskfyllt företag. Men du förstår liksom tanken, att man liksom återbördar, upprättar återigen den ryska stormakten, så att säga. Och där man tycker att världen ska styras och ställas av ett, två eller tre stormakter, Ryssland, USA och möjligen då också Kina.
Men är det så att, menar du på att Vladimir Putin har liksom drabbats av någon nostalgi, att han vill tillbaka till den gamla Sovjetunionen?
Nej, jag vet inte om det är gamla Sovjetunionen, men det är åtminstone det gamla Storryssland. Va? Mm. Och det är inte någonting han har drabbats av. Jag tror han har haft den tanken hela tiden. Jag menar, vi skriver kanske historien i händelseutveckling med början 2008. Man ser de tendenserna egentligen redan året innan 2007, när Putin är på konferens, säkerhetsförsvarskonferens i München och håller ett tal om just de här tankarna. Mm. Och det där är också en sån där lärdom man måste dra. Va? Därför att det är ju egentligen i samband med annekteringen av Krim och kriget i Donbass, sydöstra Ukraina 2014, som västvärlden vaknar till. De där signalerna fanns redan 6-7 år tidigare, som man inte riktigt tog på allvar. Alltså, bara för att ge en bild. 2007 håller antalet, 2008 ger han sig på Georgien. 2009, under borgerlig regering, så har man haft en minister, en försvarsminister, som lämnade sitt uppdrag därför att han inte gillar sin egen regerings syn på försvaret som budgetregulator. Och där man 2009 med 3 rösters marginal i Sveriges riksdag avvecklar den allmänna värnplikten. Och bara något år senare, 2013 tror jag det, säger dåvarande statsminister Reinfeldt att försvaret är ett särintresse. Det fanns ingen förståelse, ingen insikt om vad som sker i vår omvärld. Det är egentligen först när vi får en socialdemokratisk regering som man tar tag i detta.
Jag tänker också nu, för vi hör ju lite spekulativt givetvis information om att Vladimir Putin är liksom beredd att snart starta ytterligare ett och så. Vad är din känsla för det? Har han den kapaciteten? Har de den förmågan att ytterligare öppna upp för ett krig?
Alltså, de konventionella stridskrafterna är ju till stor del uppknutna i Ukraina, och innan han har något större framgångar där så är det svårt att säga att han skulle starta ytterligare ett krig. Det skulle han nog inte klara. Jag tror inte han ger sig på det. Men på sikt kan vi inte utesluta det. Och det andra är det han nu har kvar, som han inte har använt. Det är ju sina kärnvapen. Och det ska man ju ha koll på. Jag menar, det vore ju förödande om det här utvecklas till någon form av krigföring där man använder kärnvapen. Det är ju, då är det ju massförstörelse. Då utrotar vi mänskligheten om vi börjar med kärnvapen.
Mm. Det finns ju nu, som du som jag följer ju detta, det är ju också spekulationer visserligen att Vladimir Putin är sjuk. Det har ju gått massa i olika rykten och så vidare. Kan detta vara ett sätt för honom att markera och komma i historieböckerna för att starta detta?
Kan inte bedöma det. Tycker det är jättesvårt. Mm. Jag tror att man ska vara försiktig med dagens slutsatser innan man har bekräftade informationsuppgifter. Därför att just det här med desinformation, det är ju en viktig del i krigföringen, och den finns ju både från Rysslands sida men också från andra länder, alltså där man har olika intressen, där man har gärna vill starta olika former av rykten. Så att jag kan och vill inte kommentera om han är sjuk eller inte. Det lär ju visa sig. Jag kan inte bedöma det överhuvudtaget.
Nej. Man har ju visat massa bilder och han har förändrats under den här tiden och liksom så, ja, det är, vad som är rätt eller rättare sagt vad som är sant och falskt, det vet vi inte, men det går en massa sådana illasinnade rykten. Vi fortsätter vårt samtal här, Niklas Karlsson, och jag tänker, vilken försvarsberedskap kommer Sverige att ha för de kommande 10 åren? För ni, när ni processar, så är ni ju inte bara ett år framför, utan ni måste tänka långsiktigt och så vidare. Var kommer Sverige att befinna sig om 10 år i försvarsförmåga och i försvarsmakten?
Den kommer ju vara avsevärt högre än vad den är idag. Men jag tror också att vi kommer fortsätta behöva stärka den förmågan också bortom 2030. Och då ska man vara klar över att vi börjar från låga nivåer. Den satsning på försvaret vi ser från regeringsskiftet 2014, när vi får en socialdemokratisk regering, fram till 2025. Den är största anslagsökningen, den ekonomiska satsningen på försvaret sedan 1950-talet. Det är nästan en fördubbling, inte riktigt. Det är uppemot 90% ökade ekonomiska anslag. Så det är en enorm upprustning. Mm. Där vi gör det både i materialsystem och ökar antalet värnpliktiga. Mm. Men man ska vara klar över att det tar tid att bygga förmåga. Det gör man inte på 1 år eller 2 år. Utan det tar väldigt lång tid att få det här på plats. Så att vi kommer att se en ökad ökad förmåga att möta ett väpnat angrepp och ett krig mot Sverige. Och den kommer successivt stärkas för varje år fram till 2030. Och min bedömning är att den kommer att fortsätta öka också efter det.
Mm. När vi nu har ansökt att gå med i NATO och bli fullvärdiga medlemmar där tillsammans med Finland givetvis och så vidare, så har vi ju också sett att det finns ju ett land som är ett NATO-land som har reserverat sig mot Sveriges ansökan. Och du var inne på det inledningsvis av vårt samtal, och det är Turkiet.
Mm.
Vad är skälen för att han skulle liksom helt plötsligt bromsa upp vår ansökan?
Han har ju egna intressen, och Erdogan och Turkiet är ju speciellt land, och där vi har varit tydliga mot mycket av det som sker i Turkiet, och den, att inte minst när det gäller deras bristande demokrati och så. Och det är klart att han ser väl sin möjlighet nu att dels ge igen, men också att stärka sin egen position och utnyttja egna intressen i det som nu sker.
Mm.
Och det är naturligtvis mycket bekymmersamt, men samtidigt så pågår ju här diplomatiska överläggningar och förhandlingar på högsta nivå, och där inte bara Sverige är inblandade utan också de andra NATO-länderna och Förenta Staterna deltar aktivt för att få Turkiet att inte då utnyttja sin vetorätt.
Mm. Det känns lite märkligt, för Turkiet har ju fått ganska stark kritik också av NATO när de beställde sina plan från Ryssland.
Ja, men så är det. De har ju köpt ryska vapensystem istället för att hålla sig till den NATO-standard som man förväntar sig att de NATO-länderna ska ha. Så att visst är Turkiet lite av gossen Ryda i NATO-organisationen. Det är kanske dessutom lite snällt sagt. Kanske mer än gossen Ryda, men ja.
Vi håller oss till det.
Ja, ja.
Niklas, alltså jag tänker så här. Vi har liksom vårt parti och vi har haft vår kongress. Vi har varit inne på det och så vidare. Och vi liksom måste förklara detta pedagogiskt. Och du säger ju också här att partistyrelsen till nästa kongress måste ödmjukt erkänna att man har gjort ett fel eller gått mot stadgan och så vidare. Och ödmjukt förklara det och så. För att den processen ska vara igång. Men jag tänker rent pedagogiskt. Alltså partiet är en sak. Och liksom politiken är en sak. Men så har vi medborgarna. Det är en annan sak. Hur ska vi pedagogiskt kunna förklara detta? Hur vi tänker så vi får en samsyn. Så att alla känner sig inkluderade i det.
Under våren har ju stödet för en ansökan till NATO ökat. Och det finns ju en överväldigande del av Sveriges befolkning som vill att vi går med i NATO i förhållande till de som tycker att vi ska upprätthålla den tidigare alliansfria linjen.
Mm.
Så i det avseendet så är det ju många som ändrat uppfattning och tycker att det här är rätt. Men det är klart att det här behöver vi fortsätta prata om skälen. Jag menar, jag som har jobbat med de här frågorna under många år och suttit i många möten både i försvarsutskott och försvarsberedning och fått föredragningar, säkerhetsklassade föredragningar från olika former av underrättelsetjänster och försvarsmakten. Jag har ju min bild, men långt ifrån alla har ju den naturligtvis. Så vi behöver ju fortsätta prata om detta. Vad är egentligen skälen? Varför är det vi har gjort den bedömning vi har? Och varför har vi gjort det trots att det inte föreligger något hot om väpnat angrepp mot Sverige? Och det är ju det som skäl jag har varit inne på. Men det är också så att försvarsförmåga tar tid att bygga. Så även om det inte föreligger ett hot om väpnat angrepp nu, så vet vi inte hur det ser ut om 5 år. Och då kan inte vi bestämma oss om 5 år, om säkerhetsläget hade försämrats ytterligare, att börja bygga förmåga då. Utan måste vi göra nu. Och det innebär ju att det vi nu tar ställning till, det sker ju på mer eller mindre kvalificerade gissningar. Vi kan aldrig veta. Säkerhetsläget om 5 år kanske var i bästa fall en återgång till tiden vi levde i tidigare. Men vågar vi ta den risken? Om det försämras, är det inte då viktigt att se till att byggt en försvarsförmåga så att vi kan möta den oro som i sämsta fall finns om 5 år.
Mm. Jag tänker liksom att det här är ju en pedagogisk förklaring till varför vi tar detta ställningstagandet och varför vi gör det och varför vi ansöker och så vidare. Men vi ser ju ändå parallellt i detta och dessa samtal så sker det ju egna förmågor som tar egna initiativ från medborgarna, till exempel det här bunkerbeteendet. Jag vet inte om du...
Mm.
Alltså jag blev så imponerad. Alltså, Jag är ju liksom i den att jag har alltid mina konservburkar, beredskap, och jag har min teröd och allt det där om ifall elen går eller så. Så man har liksom en viss beredskap. Men här är det ju ett annorlunda beteende, och vi kan säga när det gäller internetsökningar så slår vi alla rekord på skyddsrum i Sverige.
Det är en intressant fråga, och den är kanske mer politisk än man först kan tro eller se. Därför dels är det så att vi har ju ett eget ansvar att klara en viss mått av kris själva. Att ha lite konserver och tillgång till lite extra vatten så att man klarar ett visst antal dagar utan ström, eller att vi inte kan gå och handla livsmedel och så.
Mm.
Men den här idén om, som kallas för prepping, som kommer från USA, den bygger ju på en individualistisk tanke, att det är upp till var och en att ta ansvar för sin egen förmåga i händelse av kris. Vi har ju under hela vår efterkrigstid byggt en försvarsförmåga som har byggt på kollektiva nyttigheter. Så visst är det bra att ha en viss egen förmåga, men det kan inte bara vara den som avgör, utan vi måste nu stärka de kollektiva nyttigheterna.
Mm.
Alltså det vi är beredda att finansiera och ta ansvar för gemensamt. I det ligger skyddsrummen naturligtvis. Men det finns ju också andra frågor. Alltså beredskapen. Beredskapen ska inte bara vara en angelägenhet för mig som privatperson, utan det ska vara en angelägenhet för alla. Och därför behöver vi nu bygga beredskapslager. Tillgång till läkemedel, till livsmedel, tillgång till energi, både drivmedel och el, tillgång till vatten. Därför att det är en kollektiva nyttigheter. Och här kan det vara så att det uppstår en politisk strid framöver. Och den tycker inte jag vi ska backa från, utan verkligen stå upp för den. Att det här behöver vi göra gemensamt, de här förmågorna. Man ska inte vara utlämnad till sig själva i händelse av kris eller ytterst krig.
Mm. Jag såg ett inslag som var spännande. Det var ju det här bunkerbeteendet och så. Och han avslöjade alldeles för mycket, för det är hemligt också.
Mm.
Så han blev exkluderad från alla andra i det här sällskapet.
Ja, just
det. Okej, Niklas, vi börjar närma oss slutet och så vidare, och det här är alltid intressant. Vi skulle kunna säkert sitta någon timme till och prata om det, men vi ska göra så istället att du får komma hit vid ett senare tillfälle för att uppdatera och så. Men rent från ditt hjärta, är det någonting du känner, det här måste jag också lyfta, för det kan ju vara någonting du har mött när du är ute på alla dina möten, eller i, det kanske har varit något i media eller någonting annat som berör just de här områdena som vi har pratat om?
Det som har slagit mig under den här processen som vi haft när vi har diskuterat om vårt framtida säkerhetspolitiska vägval har varit att det varit en fråga som har engagerat väldigt många.
Mm.
Där man har haft ett ärligt och djupt intresse av att lära sig mer. Det var länge sedan jag var på möten där vi behövde sätta in fler stolar i sammanträdeslokalerna. Så har det varit under våren. Och det har ju på sitt sätt varit glädjande. Det som andra sidan på myntet är ju att det är ju samtidigt en fråga som inte har skapat någon större entusiasm. Engagemang utan entusiasm, och att omständigheterna har varit sådana att det är just en sån här fråga som ökar engagemanget. Det är ju lite tråkigt att det ska vara just under de här omständigheterna. Så att, och det där blir väl också en sinnebild, tycker jag, var vi befinner oss. Alltså, ibland så är vi i situationer då vi måste ta beslut som vi helst inte skulle vilja, men där omständigheterna kräver oss av att verkligen fundera och fatta beslut som kan vara lite jobbiga. Och i det här sammanhanget kommer det också kräva en del efterarbete. Dels att fortsätta förklara varför vi hamnat där vi har och varför vi har fattat de beslut vi har gjort. Men också vilken roll Sverige och socialdemokratin ska spela i framtiden. Vilken roll vi ska ta i NATO när vi blir medlemmar. Men också vilken roll vi ska ha som för fredsarbetet och i nedrustningsfrågor.
Mm. Spännande. Oerhört. Och det, jag gläds när du berättar detta om stolarna som får bäras in, för att det är välbesökta möten.
Ja, det har det varit.
Mm, underbart. Stort tack, Niklas Karlsson, för att du tog dig tid att komma hit. Och som sagt, vi kommer att bjuda in dig flera gånger för att få en uppdatering vad som händer och sker. För det kan gå i rasande fart nu.
Stort tack själv. Jag kommer mycket gärna vid fler till.
Och lycka till med ditt politiska arbete.
Tack för dig.